Hej, mitt i lovsången så såg jag, mina ögon öppnades, jag såg som en ängel som gick. Och den gick väldigt fort, men det ser ut som han delade ut saker. Jag såg han kastade ut saker liksom, till allihopa här, liksom, för det ser ut som han gick precis här i gången här. Så bara kastade ut saker. Jag tänkte direkt på nådegåvor och så. Så jag tror att Herren delade ut med gåvor och välsignelser genom den ängeln idag. Tack Jesus.
Tack Jesus. Ja, det är väl precis det som vi önskar. Det är det vi ber om, det är det vi längtar om efter allihopa. Och jag tänkte på det när vi delar våra svåra bönämnen. Då känner jag i alla fall, ja Jesus, jag vill ha och jag behöver mer kraft ifrån dig, mer av dig Jesus i mitt liv. Så välkomna hit allihopa och mitt i semestertider att ni har kommit den här kvällen. Det gläder mitt hjärta i alla fall. Och det gläder Herren tror jag. Jag skulle vilja börja med att citera orden ifrån en sång som har ringt i mitt hjärta. Och det är en lovsång som kom till på 90-talet tror jag genom, jag tror det var Livets ord, men det spelar inte så stor roll. Men då går texten så här. Herren söker ett folk. Han ser ut över jorden för att finna dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Som inte vandrar sin egen väg men följer honom. Som vet att de är kallade för denna tid och inte ser sig tillbaka. Herren söker ett folk som är rustat för striden, som är redo att gå och tjäna honom i den yttersta tiden, som säger Herre, här är jag nu för att göra din vilja. Det finns inget annat liv för mig och ingen väg tillbaka. Och så kommer kören då. Vi vill ge våra liv. Vi ger dem till dig och håller inget tillbaka. Ja, vi ger våra liv på stridsfältets höjder. Vill vi ge våra liv. Vi vill leva för dig. Och den här sången är inte någon som jag brukar sjunga. Men jag har bara upplevt och liksom hört inom mig att det finns som ett hjärterop ifrån Herren. Där han ropar till oss att han söker ett folk. Han söker efter kärl där han kan få lägga ner sin kraft. Och som vi hörde här, sina gåvor. Och till de här orden så har jag upplevt, det finns säkert många, många olika områden. Men jag har upplevt två olika områden som behöver beröras för att detta ska kunna ske i våra liv. Och det är kanske inte så roliga områden på ett sätt. Därför att det ena, det första, det är själens död. Alltså vårt egen livs död. Vi måste komma till ett slut på vår egen kraft. På vår förtröstan av oss själva eller till och med av vår egen vilja. För att vi ska kunna vara bärare av Herrens vilja och Herrens kraft. Att han ska kunna förtro oss med sin kraft. Och det handlar inte om att han tycker att vi är odugliga eller att vi måste vara fullkomliga. Utan det handlar om att han vet, och vi ser det mycket i den här tiden, att om inte hans tjänare har dött i själen så är risken att vi faller. Att fienden bedrar oss och att vi faller. Och det är det som han är så enträgen att det inte får ske i våra liv. Han älskar oss så högt. Och det andra som behöver ske, det är att våran kärlek till honom förökas. Även om vi har kärlek till honom så behöver den bli ännu starkare. ännu renare och ännu mer fokuserad på att bara gälla honom och inget annat. Inte ens vår tjänst. Inte ens det som berör hans vilja för den här jorden och för den här tiden. Utan det måste komma i rätt ordning. Kärleken till honom först. Sen hans verk. Och det här, de här två områdena har jag upplevt att det är viktigt. Och att Herren vill beröra i våra liv. Och då vill jag börja med att läsa eller bara citera några verser ifrån Höga visan. Det är inte så ofta man hör någon predika ifrån Höga visan nu för tiden. Men kanske i den här sista tiden att det kommer bli mer vanligt. Därför att det handlar om kärleken mellan Kristus själv och hans brud som är du och jag. Bara en enda vers som egentligen är en fråga ifrån Höga visan 8 och 5 versen. Och där är det vännerna till bruden som frågar: vem är hon som kommer hit upp från öknen stödd på sin vän? Vi läser en gång till. Vem är hon, frågar de. Hon väcker uppmärksamhet. De är hennes vänner, men ändå väcker hon deras uppmärksamhet och förvåning igen. Fastän de antagligen känner henne. Någonting har hänt som de inte har sett tidigare hos den här personen. Och därför frågar de, vem är hon? Vem är hon som kommer hit upp från öknen? Från öknen. Vad har hänt? Hon går stödd på sin vän. Och jag vill tala om en av Guds principer som vi inte heller hör predikas ofta om i den här tiden. Och det har varit mycket kamp i mitt liv för att kunna vilja ta det här ämnet. Därför att det handlar om när Herren för dig och mig ut i öknen. I våra liv på olika sätt. Och hur vi då förhåller oss till den situationen. Hur vi förhåller oss till det som händer. Och också hur vi förhåller oss till Herren. I sådana tider av ökenvandring som kan vara väldigt, väldigt övermäktiga. Men jag önskar och vill att det här ska bli en uppmuntran för dig och för mig som kanske har gått igenom eller till och med går igenom sådana tider nu där vi kanske ropar och undrar, men Gud, vad är det och varför händer allt detta? Men det här, när vi läser i Bibeln, så är det faktiskt en princip att var och en som Herren älskar, den för han ut i ökenperioder. Och vi ska läsa ifrån 5 Mosebok 8 kapitlet just om det här att det är en princip ifrån Gud. Och han säger själv ifrån vers 2, och han talar då om Israels folk: kom ihåg hur Herren din Gud i 40 år ledde dig hela vägen i öknen för att ödmjuka dig och pröva dig och så lära känna vad som var i ditt hjärta. Och då tänker jag, Gud, han läser våra hjärtan som i en öppen bok. Så jag tror primärt sett inte att Gud förde Israels folk ut i öknen för att han skulle pröva och se vad som fanns i deras hjärtan. Det visste han redan. Men jag tror att det behövde bli uppenbart för Israels folk hur de hade det i sitt hjärta. De kanske trodde att allt var väl. De var Guds egendomsfolk, Guds utvalda. De litade kanske på skrifterna och på sina olika ritualer. Men när de kom ut och kom under press, då visade sig hur deras relation till Jesus var. Och jag tror att det är det Gud är ute efter. också idag i våra liv. Därför att det är viktigt. Och det här är inte ett straff, utan det är Herrens kärlek till oss. Och vi läser om det i Hosea. Ifrån det andra kapitlet. Det är också Herren som talar. Och det är igen om Israels folk. Och då säger han ifrån 14 versen. Alltså Israels folk hade avfallit. Och därför börjar den här versen med därför. På grund av att de hade avfallit. Därför ska jag locka henne bort och föra henne ut i öknen. Och tala till hennes hjärta. Tala ljuvligt till henne, står det i gamla översättningen. Där vill jag tala ljuvligt till henne. Och vad händer där? Då står det, sedan ska jag ge henne tillbaka hennes vingårdar. Alltså hennes domäner, hennes områden, hennes rikedomar. Och göra Akors dal, alltså sorgens dal, till en hoppets port. Alltså prövningen och svårigheten kommer att vändas till hopp och till tro i folkets liv. Och då står det där, eller då ska hon sjunga som i sin ungdomsdagar på den dag då hon drog upp ur Egyptens land. I 1917 års översättning står det, där ska hon älska mig som i sin ungdomsdagar. Så här ser vi att när Herren för ut sitt folk i en ökenperiod så gör han inte det för att straffa eller för att vi ska hamna krypande i stoftet, utan han gör det för att vi där ska få upptäcka hans kärlek, för att allt annat i våra egna liv av styrkor eller förtröstan ska bara kunna lämna så att vi kan ta emot det han vill ge oss. Och jag tror att det kommer mer av sådana tider framöver. Vi ser och vi har sett en tid hur många av Herrens tjänare prövas och faller. Vi har sett det nu igen. En viktig, mäktig, om jag får kalla det så, böneledare har fallit. Det fick inte ske, men det gjorde det ändå. Vi behöver de här ökenperioderna där det bara blir Jesus och jag. Hans hjärta och mitt hjärta. Och där vi kan bli så stilla så att han kan få tala ljuvligt med oss. Att vi kan börja älska honom på ett ännu mer innerligt och nytt sätt. Ännu mer bara honom. Jag märker själv att det är så mycket av det som ändå är gott och som vi vill göra för Herren runt omkring, som kan ta upp vår tid och vårt hjärta till och med, våra tankar, vår själ. Men Herren vill föra oss ut och skala bort så att vi kan dö ifrån själen, vår mänskliga själ, för den är inte född på nytt. Det är vår ande som är född på nytt. Och vi behöver kunna säga, som Paulus lär oss, att jag är död med Kristus. Jag håller för att jag är död med Kristus. För att jag ska kunna uppstå och få del av hans liv. Och så länge våran själ i olika situationer som vi möter i vårt liv dyker upp med vår egen vilja eller med olika känslor, och vi låter oss styras och ledas av det, vilket ju är så lätt eftersom vi är människor, då hindrar vi anden från att tränga igenom och få sin vilja i den situationen. Så det är viktigt att våran själ håller sig på mattan, om man får uttrycka mig så, för att anden ska kunna verka. Och när vi tittar i Bibeln så tycks det till och med som att det gläder Herren när vi är i ökenperioder. Det låter väl fruktansvärt. Vi ska läsa ifrån Jeremia 2. Vad Gud säger. Jeremia 2:2. Igen talar han till Israel. Och han säger så här: jag minns din ungdoms hängivenhet. Hur du älskade mig under din brudetid. Och följde mig i öknen. I landet där man inte sår. Och för mig tycker jag att till mig talar detta om hur det var i mitt hjärta när jag var nyfrälst. I min ungdomstid i frälsningen. Hur jag älskade bara Jesus. Det fanns inte så mycket annat. Jag hade inga egna föreställningar eller krav på hur mitt kristna liv skulle bli, vad jag skulle tjäna honom med, vilka gåvor jag skulle få. Utan det viktigaste och det mest styrbara var att han hade funnit mig, som vi sjöng i de här sångerna. Och att jag hade fått börja lära känna honom. Bara få umgås som Maria, sitta ner vid hans fötter. Så här talar Gud igen om att det var i ökentiden, i öknen, som hans älskade följde honom. Och till och med i landet där ingen, där man inte sår. Vad innebär det? Ja, om vi skulle översätta det i våra tid så skulle vi kunna säga, ja, till och med i torktider när vi inte ser någon väckelse. När vi inte ser någon sådd, så att säga, eller någon skörd. Till och med när det är stilt och ganska torrt omkring oss, så ändrar inte det brudens hjärta och hennes hängivenhet och kärlek till Jesus. Det var inte beroende av det som hände omkring, om det var torrt eller om det var härligt. Hon var trogen honom. Och han gladde sig. Och samma, då tänker ni kanske, om det här var väl bara i gamla testamentet. Du läser ju gammaltestamentliga stycken. Nej, jag tänker på vad Jesus själv sa till sina lärjungar. Han sa till dem i Lukas 22: ni är de som har blivit kvar hos mig i mina prövningar. Han gladde sig åt att de inte hade vänt honom ryggen när läget ändrade sig, när det inte var under och tecken längre, utan det blev förföljelse. När han svettades där och när han sen hade dött och uppstått igen. Att lärjungarna hade stannat kvar, även om de var rädda och kanske inte lyckades till fullo, så hade deras hjärtan inte lämnat sin mästare. Det gladde hans hjärta. Och jag tror att det är det Gud önskar och vill med sitt folk den här tiden. Att det enda som vi ska fråga efter är: Jesus, hur kan jag glädja ditt hjärta? Inte i första hand: Jesus, vad kan jag göra? Vilka gåvor kan jag få? Utan hur kan jag behaga dig? Hur kan jag glädja dig? Hur kan jag vara din tröst i en tid som denna? Och jag vet att det är då Gud kommer att kunna bekläda oss med den kraften. Som vi då har ett rätt ordning i våra hjärtan för att kunna hantera. Därför att det kommer, det har vi hört, jag var på en profetisk samling igår och där kom fram både om ökentiden som kommer, men också om att efter den ökentiden, eller kanske till och med i den ökentiden, kommer kraft ifrån Gud som vi aldrig någonsin har sett. Inte ens i apostlagärningarna, det vi läser om, utan mer, större, starkare. Därför att det kommer behövas, inte för att det ska gnistra, utan därför att det kommer behövas, därför att mörkret tilltar. Fienden blir ännu mer vred. Det läser vi om i Uppenbarelseboken. Därför kommer Gud att ge oss mer kraft, mer under och tecken, mer mirakel, mer övernaturliga händelser. Men då kan vi bära det, då har vi rätt fokus. Och om vi fortsätter i Nya testamentet, Johannes döparen, Herrens profet, han förberedde sig i öknen. Det står i Lukas 1:80 att han vistades i öknen in till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Johannes döparen förbereddes för tjänst i öknen, och till och med Jesus gjorde det. Och om han har fått gå en sådan väg, då förstår vi att vi inte för mer än vår mästare, eller hur? Och att vi också kan lita på att den väg där han finns med, att vi inte är utelämnade, utan att det för till något gott i våra liv. Det står om Jesus i Matteus 4 till exempel. Därefter, när han hade blivit uppfylld av anden, står det. Därefter blev Jesus av anden förd ut i öknen. Varför? För att förberedas inför sin tjänst, när han skulle träda fram öppet inför folket. Och det här är en princip också för dig och mig. Vi har kommit in i våra kallelser, vi har kanske tjänat Gud i många år. Men det finns en ny dimension i den tid som är och den tid som kommer. Där vi ska få beklädas med ännu mer kraft. Och då behöver vi förberedas, också du och jag i öknen. Utan öken, utan press i våra liv, ingen mognad. Tänk själv de tider då du har varit i de här ökenperioderna, och åtminstone efteråt, kanske inte mitt i dem, men vi har sett efteråt att Gud har gjort någonting i våra liv, att vi har fått en erfarenhet av Gud. Jag är så fullkomligt beroende av dig. Jag har ju ingenting. Man kan tycka att man är duktig på något även i det andliga riket. Men så blir vi avskalade, så att säga, vårt eget, vårt mänskliga, vår kraft. Och så står vi där nakna, men inte i skam inför honom, utan i ett beroende av honom, en ödmjukhet som inte tar bort frimodighet, utan som ger oss frimodighet, därför att det beror inte på oss själva. Vi bara kan lita på det beror på Jesus. Vi ska läsa i Nya testamentet i första Korintherbrevet 10. Bara för att se att det här inte handlar bara om gamla testamentet och om ökenvandringen och allt. Utan Paulus tar den här ökenvandringen som ett exempel för vår tid. Och kapitlet 10 då i första Korintherbrevet börjar med att han säger så här, han talar till korintierna. Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn, alltså under Guds härlighet, när de gick i öknen. Och alla gick de genom havet. Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt av samma andliga mat, alltså mannat, övernaturlig mat i öknen. Och alla drack samma andliga klippa. De drack ur en andlig klippa som följde dem. Tänk på att de var mitt i en öken i 40 år. Och ändå fick de vatten att dricka så att de inte förgicks. Varje dag under de här 40 åren. Men sen läser vi längre fram. Att vi vet att folket knorrade. De kunde inte se meningen med ökenvandringen. Det här som vi läste precis i början med varandra. Att Gud hade låtit dem gå i öknen för att han ville se vad som var i deras hjärtan. Och också ville att de själva skulle se vad som fattades dem. Så att de kunde vända om och lita på Gud. Och be Gud om det som var deras behov. Och då står det så här ifrån vers 9. Låt oss inte fresta Kristus som en del av dem gjorde. Knota inte heller så som en del av dem gjorde. De dödades av fördärvaren. Och märk nu vad som står. Det som hände dem tjänar som ett exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Det här med ökentiden, det har med tidens slut att göra. Och det är viktigt för dig och mig att få tag på detta. Så att vi rätt kan tolka svåra tider som kommer. Att vi inte tror att det är straff, som Israels folk skrek. Har du fört oss ut, eller du har fört oss ut i den här öknen för att döda oss. Det hade varit bättre, vi hade fått vara kvar i Egypten, sa de. De knorrade och knotade. Och det var då de hamnade vid den bittra källan. Och det vet vi när vi får besvikelser i våra liv och när själen, vår mänskliga själ igen då får resa sig upp. Då leder det till slut till att vi blir bittra. Och de förgicks av ormarnas gift i öknen. Bitterhetens gift och syndens gift. Därför att de inte förstod att Gud var med dem. Och att den här ökentiden där Gud visade, vad såg de? De såg bara det negativa. Men vad var det Gud visade dem? Han visade dem där de fick manna, övernaturlig mat som kom ner ifrån himlen. Tänk om du och jag bara skulle se det när vi vaknar på morgonen. Hur hela köket är fullt med något som smakar honung. Och när Gud säger det här är en speciell mat som gör att ni kommer aldrig bli sjuka. Det är en bild på Guds ord som vi har idag. Han vill ge oss det i våra ökenperioder än idag. Mannat på ett speciellt sätt som gör att inte våra kroppar blir sjuka. Att inte kläderna slets ut på deras kroppar. Det var för att de åt den andliga födan. Att de drack ur klippan som bara fanns där i öknen. Och märk att det var ju i öknen han delade vattnet i det röda havet. Det var i öknen de fick se ormen, kopparormen, som reses upp på staven. Det var i öknen som Gud uppenbarade sin kraft, sin övernaturliga kraft för folket. Och det här är samma princip än idag för dig och mig. Det är i ökenperioder i våra liv som Gud, när vi har kommit till korta med allt vårt eget, kan betro kraften över våra liv. Det är då han kan göra under och tecken i våra liv. Och han vill få oss dit hen. Så låt oss inte vara som Israels folk. Att när vi hamnar, det är så lätt, och jag talar till mig själv. Det är så lätt att man glömmer Guds perspektivet när man hamnar i svårigheter på olika sätt. Och så ser man bara omständigheterna. Och man ser med sitt mänskliga, med sina känslor och allting. Och man tycker det här är övermäktigt. Och det kan inte vara Gud. Du ska få se att det är Gud. Mitt i detta kommer han dela Röda havet. Gud verkar bara där det finns, där det är omöjligt. För annars behöver han inte verka. Eller hur? När vi klarar av det själva. Och han vill ha oss dit här. Och vi är kanske som, det var inte bara Israels folk på den tiden som inte förstod det här med att det fanns positiva saker i de här ökentrakterna. Tänk på vad lärjungarna sa när Jesus och lärjungarna hade dragit sig undan till ökentrakter, står det i 1917 års översättning. Vildmarken står det i en del, men öken står det i gamla översättningen. Och när Jesus då säger att han ömkas över folket som har lyssnat på hans undervisning flera dagar. Och det är långt till byn där de kan få mat. Och han ber lärjungarna att de ska ge folket mat. Och då svarar de så här: varifrån ska vi här i en öken få bröd? Och så tror jag att det är för dig och mig. Att vi också utbrister: men Gud, inte i den här situationen, inte på det här sättet hade vi inte tänkt. När vi hade bett den där bönen: Herre, led mig din väg. Jag vill gå vilken väg du än för mig. Jag vill bara tjäna dig. Så jag vill bara uppmuntra oss. Inte att vi ska komma i ökentider. Det behöver vi inte. Det lägger vi i Herrens händer. Men vi lever i en värld som är svår. Som är en öken. Vi brukar kalla den Jämmerdalen. Men tänk på att det i psalm 84 står: när de vandrar genom Tåredalen. Alltså genom den här öknen kan vi ju kalla. Jämmerdalen står det i någon översättning. Vad händer just där? Jo, då gör det en rik på källor. När vi går igenom öde perioder i våra liv under press, så kommer Guds källor att springa fram genom våra liv, inte bara för oss själva, för vårt eget liv, utan för dem vi har omkring oss som också går i öken. Med den tröst som vi själva har fått kan vi trösta andra som har det svårt. Men det är ett pris att betala. Därför att du måste göra det på riktigt. Du måste uppleva bristen och det totala beroendet på riktigt. Och det är ju inte roligt för oss människor. Men det kommer leda till något gott och något stort. Andra Korintherbrevet säger Paulus: ty kraften fullkomnas i svaghet. Det här glömmer vi ofta i vår tid, när vi ofta predikar om överflöd och välsignelser, och det är sant. Men kraften fullkomnas i svaghet. Och då säger Paulus: därför glädjer jag mig över min svaghet, för att Kristi kraft då ska vila över mig. Det är väl det vi vill, att Kristi kraft ska vila över våra liv. Men då får vi vara svaga. Det är vår svaghet som det sker. Det var ingen rolig predikan, säger ni det här. Det är sant. Jag vill att vi också läser vad Paulus säger mer. Han säger i andra Korintherbrevet 11. Andra Korintherbrevet 11. Ifrån den andra versen. Det här har med, nu har vi talat om att dö till själen, till oss, oss själva, vårt mänskliga, i de där torrtiderna. Nu handlar det också om kärleken, att få kärleken förnyad. Och han säger så här, han talar till korintierna. De hade väldigt mycket gåvor där, men de hade det inte riktigt rätt ställt i hjärtat. Och han säger, han ber dem att de ska ha lite fördrag med att han påminner dem igen. Och att han talar till dem. Men han säger: eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer ifrån Gud. Och nu kommer, vad är det han brinner för? Han säger: jag har ju trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Vad innebär det för dig och mig? Att han hade trolovat oss med en enda man. Det är precis som den. Varför tar han den här bilden? Varför tar han den här liknelsen med det som är det djupaste som vi människor erfar? Kärleken mellan en man och en hustru. Ofta tar Gud om bilderna när han vill förklara sitt hjärta och vår relation till varandra. Han menar att precis som en blivande brud som är förlovad, som har gett sitt löfte att det är bara du som äger mitt hjärta. Hon tittar inte åt någon annan. Hon är inte intresserad av andra vägar eller andra erbjudanden. Och det är det här Paulus säger till oss: jag har ju trolovat er med en enda man, Kristus. För att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Och så säger han något som är viktigt. Men jag är rädd för, säger han, att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen, alltså själar, fördärvas och vändas bort ifrån den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Här ser vi vad som är det viktigaste. Det är troheten mot Kristus. Han pratar ingenting om tjänandet. Han pratar bara om troheten. Vad var det han menar? På vilket sätt bedrog ormen Eva? Jo, genom att tala till henne och få henne att tro och köpa att du behöver inte vara beroende av Gud. Du kan klara dig och äta kunskapens frukt. och förlita dig på ditt förstånd. Och då ska ni bli som gudar. Då kan ni klara er själva. Ni behöver inte Guds kraft, Guds vägledning i era liv. Ni behöver inte vara beroende av Gud. Ni kan stå på egna ben. Det var det här Paulus var rädd för, att korintierna skulle hamna i. Därför att de hade gåvor och de hade kraft. Och de kanske trodde att de kunde stå på egna ben utifrån den utrustningen. Och hans hjärta brinner av en eld ifrån Gud. Att få dem att vända tillbaka till en uppriktig trohet. I engelska översättningen står det ifrån den uppriktiga, rena enkelheten i Kristus. Det här är viktigt för oss. Jag är alldeles snart i land. Det här är viktigt i den tid vi lever, och vi behöver få rätt perspektiv på Herren och på våra egna liv. Och då vill jag igen, var kommer kärleken? Jo, den kommer utifrån att vi ser varifrån vi har fallit. Att vi ser varifrån vi har kommit. Att vi ser i vilken situation vi är om inte Herren hade gett oss nåd. Det här är också så viktigt. Att vi får tillbaka nyfrälsta kärleken igen. Och ni får läsa, jag uppmuntrar er att läsa hela kapitel 16 i Hesekiel när ni sitter hemma i er ensamhet. Därför att hela det här kapitlet är en beskrivning igen på Israels folk, men också på dig och mig. På i vilken situation vi var när Herren fann oss. Och också, och det är så viktigt, att vi ska få se hur han ser på oss. Vad det är han har gett oss. Och hur han ser på oss. För att inte göra som den här bruden. Slösa bort det på älskare. På andra män. Han tar den bilden igen. Och jag ska bara ta några axplock. Ni behöver inte ens leta nu, tror jag, utan läs hela kapitlet sen. Jag bara läser några rader här och där, för det är för långt annars. Men jag tror det är viktigt. Han säger så här: ingen såg på dig. Tänk nu på din tid innan du var frälst. Med så mycket medlidande att han ville göra något med dig. Eller förbarma sig över dig. Utan man kastade ut dig på öppna fältet. Så frånstötande var du den dag då du föddes. Det här är alltså hur fienden och hur världen hanterade oss när vi föddes in i den här världen i synd. När jag gick förbi där du låg och såg dig sprattla i ditt blod, alltså i vår synd, då sa jag, du ska få leva. Herren beslöt att vi skulle få leva, att du skulle få leva. Jag sa till dig där du låg i ditt blod, du ska få leva. Och så förökade han, och han gav ett trohetslöfte och ingick förbund med den här flickebarnet som är bilden då. Och det står att du blev min, säger Herren. Jag tvättade dig med vatten, dopet. Jag sköljde av dig blodet, vår blodssynd. Och jag smorde dig med olja, den heliga ande. Jag klädde på dig brokigt vävda kläder. Jag prydde dig med smycken. Jag satte armband på dina armar och kedjor om din hals. Jag satte en vacker krona på ditt huvud. Alltså en konungslig höghet. Så blev du prydd med guld och silver, och dina kläder våra finaste linne, det Jesus hade gjort för oss på Golgata. Du blev mycket, mycket vacker. Det här är alltså Herrens bild på dig och mig. Du nådde en drottnings värdighet. Ryktet om dig gick ut bland folket för din skönhets skull. Ty den var fullkomlig genom de härliga prydnader som jag hade satt på dig, säger Herren, Herren. På de gåvor som Gud har lagt ner i ditt och mitt liv. Och vi är ryktade, beryktade i den andliga världen. För fienden ser också oss på det sättet som Herren ser oss. Det är så här vi ser ut i den andliga världen. Sen kommer tragiken, men du förlitade dig på din skönhet och använde din ryktbarhet till att bedriva hor. Du slösade din otukt på var och en som gick förbi. De fick allt. Allt det sköna som Herren hade gett förslösade den här drottningen på älskare. Och det här är en bild för dig och mig. Att när vi inte ser och när vi inte förstår hur mycket Gud har gett oss av konungslig värdighet, av sitt rike, av sin kallade makt, så är det lätt att vi förslösar det genom att bli bedårade av saker och ting i världen. Och då aktar vi hans prydnader för lågt. Och det här sörjer Gud för. Det är som att hugga honom i hjärtat. Han älskade oss med en sån kärlek så att vi bara var hans. Vi är bara hans. Så låt oss få glädja honom. Igen går vi tillbaka till den här första versen ifrån Höga visan. Vem är hon? Nu har vi sett lite av vad som hände där i öknen. Nu har vi fått lära känna den här kvinnans hjärta som är bruden. Och då fortsätter vi och läser vad händer, vad har hänt eller vad händer. Höga visan 8. Och så fortsätter vi på resten av vers 5. Och det här är ju bilder då. Där under äppelträdet väckte jag dig, säger bruden. Det var där din moder födde dig. Hon som gav dig livet födde dig där. Vad är det här? Det är en bild på trädet i lustgården. Jesus föddes tillbaka till den här jorden för att ställa till rätta syndafallet där vid äppelträdet. Vi säger ju att det var ett äppelträd. Fruktträdet. Så det var där hon har mött honom igen. Det är där centrum är för bruden som kommer ifrån öknen stödd på sin vän. Och sen säger hon och brister ut i något som är viktigt. Hon säger så här, sätt mig som ett sigill på ditt hjärta. Som ett sigill på din arm. Det är hennes enda bön, det är hennes enda längtan. Att han ska bära henne vid sitt hjärta. Och så säger hon så här. Ty kärleken är stark som döden. Dess svartsjuka obetvinglig som dödsriket. Dess glöd är en älsklöd. En Herrens låga är den. De största vatten kan ej släcka kärleken. Strömmar kan inte dränka den. Om någon ville ge alla rikedomar i sitt hus för kärleken skulle han ändå bli försmådd. I ordet står det, Guds kärlek fördriver all fruktan. Är inte det det som Guds folk behöver i den här tiden? Att vi blir av med fruktan. Fruktan för framtiden, fruktan för krig, fruktan för att svälta, fruktan för förföljelse, fruktan för att bli förkastad. Fruktan för att bli förtalad av andra människor. Eller vad än det är. Guds kärlek. När vi får tag på hans kärlek. Gör oss starka och frimodiga. Starkare än döden. Då kan vi gå, står det här. De största vatten kan inte utsläcka kärleken. Då kan vi gå genom eld och vatten. Därför att det glöder här inne. Vi är inte ens rädda. För döden. Det kan inte ens stoppa oss. Så det här är vad de här ökentiderna vill åstadkomma i ditt och mitt liv. Nu ska jag ta det absolut sista bibelordet. Det är från Uppenbarelseboken. Det står igen om bruden, om jungfrun. Och det här vet jag finns många tolkningar på. Ifrån 14 kapitlet och den fjärde versen. Det här är en bild på vad som finns framför tronen efter Jesu tillkommelse där uppe i himlen en gång. Det står att de sjöng en ny sång. Och så står det, ingen kunde lära sig den sången utom de 144 000 som är friköpta ifrån jorden. Och så står det så här, det är de som inte har befläckat sig med kvinnor. De är jungfrur. Dessa som följer lammet vart det går. Dessa som följer lammet vart det går. Och nu kommer min tolkning. Vi vet att Jehovas vittne har sin tolkning på just detta med 144 000 och vad det är. Nu kommer min tolkning. För jag har också tänkt många gånger, handlar det om människor som inte gifter sig helt enkelt? Som bara liksom avskiljer sig för Herren. Nej, jag tror att det har med det som vi har läst att göra. De som inte har befläckat sig med andra kvinnor, utan som har varit trolovade med Kristus under hela sin vandring. Som inte har låtit sig så att säga lockas eller kastat blickar på andra saker i den här världen. Det är de som följer lammet vart det går. Det är som en förstlingsfrukt, står det. De är friköpta från människor som en förstlingsfrukt åt Gud och lammet. Så låt oss bli sådana brudsjälar som följer lammet vart det går i den tid som vi lever i. Vad än det må bära åt höger eller vänster, uppåt eller neråt, så kommer kärleken till Jesus och relationen med honom bära oss genom eld och vatten. För vi ska gå ut i den här världen där Satan bara kommer rasa ännu mer. Vi ska gå ut och vara ljus. Vi ska gå ut och bringa Guds rike till människorna. På ett sätt som vi aldrig har hört när vi har läst väckelsehistoria. Är inte det här helt otroligt, men det är sant. Ja, Herre, vi bara tackar dig. Tack att du har köpt oss fria, Herre. Tack att du känner oss, du vet allt om oss, Herre. Du har skapat oss, Herre, med ande, kropp och själ, Herre. Och ibland ställer det till det för oss, Herre. Jesus, vi bara tackar dig att du ska... Att du har omsorgen om oss. Att du vet vad du gör, Herre. Du för oss i berg och dalar, Herre. Och du lär oss och du undervisar oss, Herre. Och du verkar i våra hjärtan. Är det fördolda på ett sätt som vi inte kan förstå, Herre. Och ibland fördöljer du dina syften för oss. Just för att kunna verka fram det du har tänkt. Herre, vi bara prisar dig att du... Låter oss få vara visa jungfrur, Herre. De visa jungfrur, Herre, som har olja i sina lampor i den här tiden, Herre. Som har kärleken och relationer med dig, Jesus. Och som vill följa dig vart du går, Jesus. Herre, vi tackar dig för de planer du har för var och en av oss. Tack att det inte är en tillfällighet och inte en slump, Herre. Att vi är samlade den här kvällen, Herre. Därför att du vill tala ljuvligt till våra hjärtan. För att du ska få hela vår uppmärksamhet. Så Herre, vi bara ber var och en på sitt sätt inför dig just nu, Herre, att du ska dra och lösa våra hjärtan ifrån det som kanske binder oss i den här världen. Det som har gjort att vi kanske har haltat på två sidor eller inte vågat lita på dig, Jesus. Att du för oss på rätta vägar för ditt namns skull. Herre, vi bara ber att du talar in din kärlek i våra liv. Så att vi får samma bild som du har av oss själva och av dig och av relationen som du har tänkt. Den som du har löst, Herre, för att vi skulle kunna vandra i när du dog på Golgata. Herre, vi ber att du ska uppenbara det i våra egna hjärtan. Du talar personligt och du älskar oss en och en. Du älskar oss en och en. En enda är min duva, säger du, Herre. En enda är min duva. Som en lilja ibland törnen så är min älskade. Herre, vi bara prisa dig. Tack för att du vill verka och du ska lyckas i vars och ens av våra liv, Herre. Och Herre, vi vill stå inför dig, inför tronen en dag, Herre. Och att du säger om oss, Herre, dessa är de som har följt lammet vart det går. De som har blivit kvar, Herre, i olika prövningar men har varit trogna dig, Herre. Tack Jesus att du kommer snart, Herre, och att vi är din brud, Herre. Vi upphöjer dig, Jesus, och vi ger dig ära, Herre. Amen.